Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Sebbes djurfakta. Miau. Hej allihopa och välkomna till det ni alla har längtat efter. Efter en sån här så pass MMA-packad helg. Det har varit mycket slag som har delats ut. Men det är faktiskt inte bara människor som delar ut slag. Jag vill först och främst tacka Tom Kvarfort, vår kära före detta fighter och nuvarande domare, som sponsrar detta inslaget med sin kunskap. För att vad finns det för andra djur som kör ihop en knytnäve och slår sin motståndare? Ja, tro det eller ej, men falken gör faktiskt det också. För att det är så att falkarnas klor är för små i relation till deras kroppsvikt för att kunna bära iväg större byten. Så de behöver ju då kunna avsluta bytet snabbt på marken och äta den där. Så vad de gör är att de har så pass otroligt bra seende att de kan hitta typ en kanin eller en hare eller en anka, något byte från väldigt, väldigt långt avstånd. Och sen så när den har hittat det bytet så fäller den ihop vingarna och som en missil går mot, flyger mot sitt byte. Och sen så fäller den ihop sina klor till typ en liten knytnäve. Och så kommer de så snabbt och de i princip boxar ihjäl deras byten. Det finns YouTube-klipp på det, kolla upp det. Det är det sjukaste du kommer se. Det är som en blixt. Det händer så snabbt att man knappt kan fatta vad som har hänt. Men de boxar ihjäl sina byten. Och sen så äter de dem i lugn och ro på marken. Så det är lite grann som One Punch Man för de av er som kollar anime. Fast det blir One Punch Bird. Och falkar visar sig vara de coolaste fåglarna i fågelriket återigen. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden. Jag har precis fått gåshud. Djurfakta. Nu kommer ni att få sköna känslor när vi ska prata om UFC 275. Vi hade Teixeira mot Prohaska. Vi hade Santos mot Shevchenko. Chang mot Jędrzejczyk. Jake Matthews mot Filiao. Och så hade vi Jake de la Maddalena mot Ramazamimev som stod på huvudkortet. Och vilken gala vi fick. Herre Gud alltså, det här var så otroligt bra MMA. Ja, jag och Paul Levi sitter i Stockholm, som vanligt i Malmö så har vi Sebastian Mello Martinez. Du, hur var känslorna när sista matchen var slut?
Jag kände att jag behövde typ ta en cig nästan och jag har inte rökt på 10 år, eller inte rökt cig på 10 år åtminstone. Jag var så utmattad av adrenalin och energi att det liksom... Det var ju helt galet. Jag tycker detta är utan tvekan åtminstone det bästa huvudkortet i år. Kanske på ett par år egentligen. Alltså man verkligen ska tänka varenda match på huvudkortet. Det är av just den här anledningen som vi kollar och följer och älskar MMA. Den här galan hade allt. Alltså verkligen allt. Det är svårt att sätta... Att verkligen bara urskilja en grej för att jag tycker... Det var så många matcher som levererade så mycket underhållning på de mest olika sätten. Liksom vi fick se alla olika aspekter av MMA och det var bara helt enkelt härligt.
Ja, det här var... Alltså jag vet inte. Jag såg ju det här galan på morgonen när jag hade vaknat. Jag hade inte mer än att öppna upp ögonen så var UFC igång. Och jag kan säga att jag behövde knappt kaffe för att vakna till av den här galan. Ibland kan man känna så här, jag vill så gärna bara hoppa fram till så här, sista matchen, men alltså redan första matchen var ju helt otrolig alltså. Jack mot eller De La Maddalena mot Emev. Halva ronden, sen var det över. Alltså, och det var sån snygg prestation från Maddalena, tycker jag. Med att verkligen komma loss från det där strypet som såg ut att sitta riktigt, riktigt djupt. Och sen bara öka upp tempot på slagen. Boom! Slå ut Emev. Riktigt, riktigt snyggt.
Ja, verkligen. Alltså, på något sätt så har Della, alltså trots hans namn som låter som en liten barnramsa man skulle dra. Mm. Della Maddalena. Liksom. Men på något, han har flygit under min radar av någon anledning. Men nu har han faktiskt två raka knockouter i första ronden i UFC och en vinst via domslut på Contender Series ovanpå det. Hans kille som han slog i sin UFC-debut, Pete Rodriguez, han var 4-0. Liksom, någon som jag tycker man kan ifrågasätta om han verkligen borde ha haft den chansen i UFC. Men Ramazan Emiev, han är en tuff nöt att knäcka. Liksom, han är ingen framtida mästare. Han är liksom inte en ny Khabib eller någonting sånt. Men han är en tuff jävel att möta. Liksom, det är inte många som ser särskilt bra ut mot honom. Förutom Jack De La Maddalena som verkligen, alltså hans försvar var så klockrent. Men det jag älskade också att det var inte bara vad ska man säga, försvar med ingenting annat. Det var försvar med otroligt mycket action som liksom backade upp det. Han straffade Emiev för sina försök och det var ju det som är lite avslutet. Jag uppskattar alltid en snygg krok mot kroppen liksom. Men ja, otroligt snyggt. Otroligt snyggt.
Ja, och det här var verkligen bara början. Jag kan inte direkt påstå att jag har varit ett stort fan av Jake Matthews under åren. Jag har tyckt att han safear väldigt mycket, gör väldigt tråkiga matcher. Alltså jag vet bara matchen mot Rostam Ackman, jag var väldigt kritisk mot den matchen och det hade inte med Rostam att göra, men jag tyckte att Jake Matthews verkligen var inte där för att bjuda upp till dans heller, och då blir det väldigt svårt när någon håller sig på distans, inte riktigt vill gå in och fightas. Men jag vet inte vad som har hänt med Jake Matthews, alltså det var nya tatueringar, det var cornrows, men alltså wow, vilken prestation alltså. Jag måste säga att jag är typ chockad över Jake Matthews. Jag vet inte vad som har hänt. Liksom, har killen bytt camp? Har han börjat läsa Bushido-böcker med Prohaska? Alltså vad har hänt? För han såg fantastisk ut. Det var så snygga kombinationer. Sättet han läste av Filiao och alltid var den som prickade antingen först alternativt sist. Hur han rullade med slagen men fick konstant in sina kombinationer. Mm. Alltså den snubben hade inte bara fightingglasögon på. Så såg ut som att han stod med förstoringsglas där inne och hade koll på allting. För att vi har varit rätt hypade på Filiao istället. Som man sa, oh, kom in, oj, oj, vad bra det går. Kolla, han släcker folk liksom. Hans timing. Men sen står Jake Matthews där, The Celtic Kid, och bara har så sjukligt mycket bättre timing än honom. Och han slår ut André Filiao i rond 2. Jag kollade på, i morse så dök den upp på YouTube. Det var Israel Adesanya Reacts. Mm. När han sitter och kollar på galan. Och det var hans reaktion med. Han bara, vad har hänt med den här killen? Har han bytt coach eller någonting? Och det är verkligen det jag satt och tänkte med. Alltså, vad har hänt? Det såg så otroligt bra ut. Hade du förväntat dig att vi skulle kunna se en sån Jake Matthews helt plötsligt?
Oh, verkligen inte. Jag tycker att på något sätt så hade Jake Matthews känts lite grann som welterweights-divisionens Arnold Allen. Liksom någon som inte sätter det här avtrycket på sina vinster. Någon som du säger, Paul, safear sig fram lite grann. Jag hade till och med glömt att han hade vunnit två matcher till efter matchen mot Rostam Ackman. Mot Emil Weber-Mik och sen Diego Sanchez. Jag kom på, just det, Sanchez-matchen. Vad fan, Matthews såg inte lika bra ut i den som han borde ha gjort ens. Liksom, det var inte ens en wow, sådär, han körde över Diego Sanchez. Det var typ, det var absolut en bekväm vinst där han gjorde det han behövde. Men ja, jag var helt chockad. Någonting har klickat i honom uppenbarligen. Det kanske är, jag tänkte också på det, att han har blivit mer sådär typ en tatuerad tuffing från Australien. Inte det här Celtic Kid som han var innan, den här lilla pojken. För han har lite babyface. Men ja, jag har aldrig sett så bra striking från honom. Alltså, jag skulle faktiskt bara rakt igenom säga att jag har aldrig sett en bättre version av Jake Matthews i hela hans karriär utav det jag har sett. Jag tycker att han har alltid varit någon som inte riktigt levde upp till potential, för han kunde oftast inte få mer än typ 2 vinster i rad i UFC innan han förlorade. Och jag vet inte, nu så har han ändå vunnit 4 av sina 5 senaste. Den enda förlusten är mot Sean Brady, som för övrigt obesegrad och typ låser ut alla i hans väg. Någonting har definitivt hänt. Du, jag och Adesanya tillsammans kan inte ha fel. Någonting har ändrats eller bytts ut eller uppgraderats. Jag vet inte exakt vad det är, för att jag hade inte kollat upp på honom, men jag tänkte liksom, han kommer väl förmodligen bli dundernockad och Filiao som har ett otroligt bra år hittills. Men nope, så blev det verkligen. Ja, alltså, han sett att sätta ihop kombinationer, som du ser på, han läste väldigt, väldigt bra. Han har fått det att funka. Liksom, en ny spelare har trätt fram i weltervikt-divisionen. Han heter Jake Matthews och han är inte någon att förbi sig längre.
Grejen med Jake Matthews är, han är 27. Den 19 augusti fyller han 28. Men hör här, kära vänner. 28 juni. Då mötte han Dash Johnson. Men jag pratar alltså om året 2014. Det betyder att han måste ha varit 19 år. Det här är det året han skulle fylla 20. Då debuterar han i UFC. Han var tidig in. För jag vet att jag lyssnade på någon intervju med honom för länge, länge sedan. Jag tror att det kan ha varit Submission Radio innan de ens var i närheten av den populariteten som de har idag. Så jag halkade över den här konversationen med honom. Men han är ung. Han var väldigt, väldigt ung. Det kanske inte egentligen är helt konstigt att den här killen nu börjar kliva in i någon form av peak. Alltså att vara fylla 28 och varit i den här branschen i liksom så många år, i 8 år som han har. Det är bara det egentligen är helt galet. Men någonting har definitivt hänt alltså. Någonting har definitivt hänt med Jake Matthews. Och det här var en ruskigt spännande version att se. För Filiao är inte kul att stå och slagväxla med. Men när man vinner de duellerna på det sättet som han gjorde, det är inte, åh, du hade flax i den här matchen. Det här är allting satt på plats. Det var se, reagera, hitta in, timing, precision, allting var på plats. Och jag tror att om folk börjar gå in och duella med Jake Matthews på det här sättet, så tror jag att de kommer få problem. Och jag tror också att det här är en ruskig förtroendeboost för Matthews. Så jag tror att många får nog upp ögonen för honom. Nu ser han ju så tatuerad ut så att man känner ju knappt igen honom också. För det var en väldigt ny fysisk stil på honom med. Men jag vill se mer. Det är egentligen så jag kommer se mer. Jag vill se Jake Matthews fightas igen. Och jag hoppas att det blir liksom en liknande prestation igen, där han går in och verkligen visar. För att var har du gömt allt det här i alla år om det här fanns? Det är ju verkligen den stora frågan.
Ja, jag tror också som du säger, många har fått upp ögonen. Det finns ett uttryck som blomstrar i huvudet liksom efter att jag såg det. Och det finns en YouTube-kanal, Mixed Molly Whoppery heter den. Jättebra, de har riktigt bra analytiska videos. Alltså, då menar jag inte teknikanalytiskt, men typ om psyke och sådana grejer. Och hur mådde si och så fighten egentligen här. Men ett uttryck som de myntade efter att Jorge Masvidal knockade Ben Askren, Grand Theft Hype. Att de snodde hela den hypen, och det känns som att nu har Jake Matthews kört en Grand Theft Hype på André Filiao som alla snackade om. Folk hade han på listor av liksom framtida stjärnor, och det är inget som säger att han fortfarande inte kan bli det. Men den hypen som han hade har hijackats av Jake Matthews nu, det utan tvekan. Jag menar, jag tror att alla inblandade i liksom MMA-scenen bara vill se mer av honom snart, kanske till och med mot en rankad fighter. För att jag menar, nu när man kollar var är Sean Brady nu, rankad nummer 9 och är fortfarande obesegrad, så det finns kanske en rematch mot Li Jingliang, som också har blivit mycket bättre sen deras första möte. Kanske Jeff Neal, Shavkat kanske. Är detta ett bra test för Shavkat? Det kan mycket väl vara. Jag tycker det finns många intressanta öppningar nu. Alltså helt plötsligt så kan jag se en massa möjliga matchningar med Jake Matthews, och jag typ älskar varenda en av dem.
Ja, verkligen. Riktigt snyggt jobbat av han. Så nu får vi se när han får en ytterligare en match. För ja, vi är uppenbarligen fans här nu och vill se mer av Jake Matthews. Ska vi gå vidare till Jan Jędrzejczyk?
Hur mycket grät du, Paul? Hur mycket grät du? Jag vill veta.
Nej, jag gjorde ju inte det, men det var ju verkligen känslomässigt. Alltså, man märkte ju så här, man förstod någonstans att den här tanken fanns redan, och sen när hon klev in, att går inte det här vägen så kommer jag att pensionera mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, alltså det är så här, jag förstår henne. Jag tycker alla anledningar som hon tog upp tyckte jag var väldigt bra. Liksom. Jag vill bli mamma, jag vill bli en företagskvinna. Jag tror också hon har tjänat sina pengar, hon har gjort sin grej, och nu tror jag bara att det var så här, okej, jag är inte där längre. Min prime har varit, jag har gjort väldigt mycket för den här sporten, och det har hon. Hon har ju verkligen gjort extremt mycket och tog sig själv till, jag vet inte om oanade höjder, men vi slänger med den frasen ändå. Sen sprang jag ju in i Rose Namajunas, så det gick ju inte vägen, och sen har det ju varit svajigt liksom, men hon har alltid verkligen bjudit upp till fight, det hon har gjort. Men det märktes i den här, så jag måste ändå säga det. Alltså, chans, styrka, det är något helt annat. Wow, vad stark hon var, och det kommer jag även prata lite mer om vad gäller nästa match, men Jędrzejczyk hade inte, hon har inte den styrkan hon hade. Det var svårt när hon kom in i vissa positioner. Det var riktigt, riktigt knepigt. Chang är ett odjur, alltså, och man märker det när, vad ska man säga, när man är likvärdig i striking och sånt och grappling, då är det den starkaste som kommer att vända på det. Förut var teorin att du behöver inte vara stark, för den som är svag kan spöja en stark person om den är bra på grappling. Det är absolut så. Men när båda två kan, då kommer styrkan att vara den helt avgörande faktorn. Och det såg vi här. Det var en extrem styrka, jättesnyggt. Alltså det märks att träningen med Henry Cejudo har ju verkligen, det ger frukt med Chang. Och jag tror bara att hon kommer att bli ännu bättre om hon fortsätter med honom. Jag tror ju så här, Carla Sparsa, hon är champ nu, men sen är det över. Jag har så svårt att se Carla Sparsa behålla titeln mot Chang. Sen vet jag däremot inte hur det blir om Rose Namajunas möter Chang igen. Jag har ingen aning. Den är så oförutsägbar att jag vet inte. Jag tror inte ens att spåtanterna kan sitta med sin spåkula där och förutspå den kommer bli. Men nej, med magisk prestation och den där slutbara spinning backfist som sitter liksom vid öra, alltså nacke, snudd på nästan bakhuvud, men fortfarande det går inte att kritisera det som ett bakhuvudslag. Ändå i min mening, om folk vill göra det, för det är den totala oavsiktligheten liksom i den typen av slag. Nej, grym prestation av Yang. Det är väl så här jag egentligen trodde att Yang skulle se ut när hon mötte Rose första och andra gången. Nu blev det inte så. Jag tror att det var mer hjärnspöken i deras andra möte än någonting. Men hatten av till Weili Yang. Och verkligen så här, bugar och applåder för Jendrzejczyk för vilken karriär och allt hon har gjort. Även om man ibland har småstört sig på hennes uttryck, hennes kommentarer, men alltså shit, hon har verkligen levererat till sporten och ja, det ska vi alla bara vara tacksamma för.
Ja, väldigt, väldigt fint sagt, Paul, och jag håller med om i stort sett allting. Det som stack ut mest för mig, det var verkligen, alltså ja, det fanns en skillnad i inte bara styrka, men alltså rent offensivt brottning. Och jag tycker det är lite av ett tema som är lite återkommande i denna galan, eller många matcher av den, att liksom, har du mer att erbjuda offensivt än din motståndare på ett visst plan? Och det fick vi se här. Johanna har ju aldrig varit en offensiv grappler, en offensiv brottare. Alltid har varit defensivt. Och det har ju funkat för det mesta för henne, för hon har inte behövt det. Och hade det varit räddningen här i denna matchen? Förmodligen inte. Men just att Zhang, att hon rundar ut sitt game så pass mycket med Henry Cejudo, alltså det märks att det har verkligen hjälpt henne. Så komplett som hon såg ut i denna matchen. Jag menar, på en teknisk och typ snabbhetsnivå, visst så var Joanna liksom snäppet snabbare, kanske lite mer teknisk, men det räckte inte, för att styrkan och liksom bara ett mer komplett MMA-game fanns hos Weili Zhang, och det var det som var den avgörande faktorn egentligen. Hon kunde helt enkelt variera sin attack mycket mer. På marken var hon skoningslös, alltså de armbågarna på marken var riktigt hårda, och jag kan tänka mig att de definitivt gjorde sitt när Joanna skulle tillbaka in i den andra ronden. Och det är någonting som jag såg typ nästan poetiskt, och som man bara ser i MMA på detta sättet, och som, och det känns som jag säger det så ofta, men typ, hade man sett det i en Hollywoodfilm så hade man tyckt att det var krystat orealistiskt. Men det som avslutade deras första möte var ju när Joanna slängde en spinning backfist som öppnade upp ett stort sår i sidan av Weili Zhangs huvud. Det var typ, jag tror det hände typ sista 10 sekunderna av femte ronden. Och sen så avslutas rematchen med en spinning backfist, men från den andra fighten. Liksom, kan man skripta det bättre på något sätt? Alltså, kan man få ett mer poetiskt slut? Liksom, det var det slaget som typ satte utropstecknet på deras första match, och det var det som gjorde det i deras rematch också. Det är helt sjukt poetiskt, men vid andra sidan av den poesin så fanns det smärta och det fanns en förlust. Och jag menar, egentligen, Joanna, hon är definitivt en framtida Hall of Famer, tycker jag, utan tvekan. Ja. Likt det, jag har också stört mig ibland på vissa av hennes uttryck och tycker att lite, så här, lite för mycket antagonist, liksom, att det känns nästan lite överflödigt. Men hon är utan tvekan en av de allra bästa kvinnorna att någonsin stiga in i en MMA-bur. Hennes enda förluster någonsin är mot dem absolut bästa, inte bara i en viss division, men alltså absolut bästa kvinnorna någonsin. Två förluster mot Rose, två förluster mot Zhang Weili och en förlust mot Valentina Shevchenko. Det är alltså det är nästan standard. Om du inte har förlorat mot dem, har du verkligen tävlat på den högsta nivån av damdivisionen i UFC? Förmodligen inte. Förmodligen inte, för då har du inte utmanat om en titel. Så, och sen när man har koll på vilka hon har besegrat, Jessica Andrade, Claudio Gardelia, Jessica Penny, Carla Esparza, först, låt oss inte glömma hur hon tog titeln. Det där var våldsamt, det satte tonen för hennes liksom tid som mästare. Och hon har definitivt nog tjänat nog med pengar. Jag vet att hon är otroligt stor i Polen, och där har hon säkert hur mycket sponsorskap och möjligheter att tjäna pengar på att vara, ja, ansiktet utåt för olika produkter eller företag, och det har hon absolut förtjänat. Man förstår henne. Detta är en ung persons sport. Liksom, att vara 35 i stråviksdivisionen som är så otroligt stark. Alltså, igen, någonting jag säger nästan varje avsnitt, gång på gång. Alltså, den mest spännande, talangrika damdivisionen i UFC, utan tvekan i stråvikt. Så jag kan förstå hennes beslut att liksom ta ett steg bakåt, för att hade hon kunnat kriga sig till en ny titelchans även efter denna förlusten? Ja, det tror jag, med tanke på vem hon är, hennes meriter. Hon är ändå fortfarande topfighter, men då snackar vi att hon kanske skulle få en titelchans när hon är 37, och det är inte de bästa förutsättningarna för att vinna en titel och få, alltså alla kan inte vara en Glover Teixeira som vi kommer komma till sen. Liksom alla kan inte få det där Disney-avslutet, och på något sätt så bara, det kändes fint, det kändes passande, och det var någonting som la en extra gnutta av någonting speciellt och fantastiskt till den här galan. Vi fick det här känslomässiga också, som man inte får varje event, men vi fick det här. Och så fick vi efter en brutal knockout också. Vad mer kan man önska? Alltså det är därför vi kollar på MMA. Det är därför vi älskar MMA. Det är därför vi vaknar tidigt eller sitter uppe sent. För att vi får de här berättelserna som inte finns på samma sätt i andra sporter. Eller ens i Hollywoodfilmer. Och jag känner att jag måste sätta punkt för mig själv. Annars kan jag bara fortsätta svamla vidare och bli lite känslig och börja gråta lika mycket som Paul gjorde igår, men egentligen inte vill erkänna.
Ja, jag håller med. Alltså det är så sjukt på något sätt att, eller det är vackert ska jag säga. Det är inte sjukt, det är väldigt vackert att i den här våldsamma sporten som det är, där det går ut på att verkligen spöa upp varandra, så finns det en sån otrolig respekt mellan de två som kliver in. Och det är oftast det här folk som inte följer sporten är väldigt omedvetna om, men det finns en sån fin respekt. Det finns absolut undantag, typ Misha Tate och Ronda Rousey och några andra, där liksom man har inte släppt det även fast matchen är över. Covington, Masvidal och så vidare. Men i det stora hela så är det en sån otrolig respekt för varandra. Man märker verkligen när någon som Jędrzejczyk lägger handskarna på hyllan att det är också ett sånt tufft beslut att göra. Det är en kort tid i MMA. En väldigt kort tid. Man har inte många år på sig. Vad är det? Hon är 35-36. Hon kliver redan åt sidan. Alltså hon är, vad är hon, 8-9 år yngre än mig. Jag jobbar med MMA, men jag är inte där inne och slåss, så att jag kan tekniskt sett hålla på med det här till den dagen jag dör. Men när du är fighter, när du är atlet, då är tiden väldigt kort. Och det här var någonting som jag också pratade om med Camilla Rivarola, och det kan ni lyssna på i Öppet sinne, för där kommer vi in på precis den här konversationen. Tiden är en faktor. Man har en viss tid på sig, och det är en kamp mot klockan för många fighters. Tiden går väldigt, väldigt fort. Jag tror det gäller att hamna på vissa ställen. Ja, inte snabbt, men relativt snabbt. Det gäller att ha tålamod på rätt sätt. Men återigen, alltså fantastisk karriär till Jędrzejczyk. Och precis som du säger, i Polen är hon liksom inskriven i historieböckerna för alltid. Alltså. Hon är även det i de andra länderna också, men man får verkligen separera. Alexander Gustafsson är Alex för oss på ett sätt som han ändå inte är i några andra länder, även om alla förstår hans storhet och allting han har åstadkommit. Så han har alltid en unik plats i vårt hjärta på ett annat sätt, precis som Jędrzejczyk kommer att ha för dem i Polen. Hon var först att ta titeln, hon var extremt dominant, hon höll bältet länge. Ja, fin karriär, verkligen. Weili Zhang, hennes resa fortsätter, och hon var också väldigt respektfull mot Jędrzejczyk där i slutet, så jag sätter punkt på mig själv också så det inte blir 5 timmar om den här matchen med. Men det är vackert, det är väl egentligen så vi kan summera det. Ja,
och just det, Zhang kommer köra över Carla Esparza. Jag vill bara lägga till det också, jag ser ingenting som Carla Esparza kan göra som kommer stoppa Zhang. Nej. Så stark som hon såg ut här, jag tror hon kan försvara nedtagningen. Och på fötterna träffar hon Esparza med de här kombinationerna som hon fått in liksom nu. Godnatt, godnatt Cookie Monster. Så ja, det är den jag säger. Jag tror vi kommer se Zhang vinna titeln igen. Och sen så blir det förmodligen ett tredje möte mellan henne och Rose. Men jag tror det kanske var, alltså, som sagt, jag tycker det finns argument för att Zhang vann förra matchen. Jag vill gärna kolla om den, för att jag blev liksom imponerad över hennes prestation. Låt oss inte glömma, det blev split decision trots allt. Men ja, denna division, alltså, detta är liksom damernas Hollywood-division. Det är här de stora namnen finns. Alla stora stories och rivaliteter och sånt. Allt det finns här, och jag älskar divisionen för det.
Ja, det är verkligen så. Men du, vi hade 2 andra damer som gick match. Och vi satt ju här sist, men Santos har ju inte en chans, alltså. Talia Santos har ju ingenting att komma med. Men det krävdes ju knappt en rond för att man skulle börja tänka att oj, Alltså, vad pågår? Och där återigen, styrkan.
Mm.
Talia Santos är sjukt stark. Ruskigt, ruskigt stark. Där positioner Shevchenko brukar ha lätt att komma till eller ta sig ifrån, det var inte lätt.
Mm.
Hon hade verkligen problem. Och här har vi suttit och sågat Santos record, vilka hon har mött och så vidare. Men hon är den första som också har ställt till verkligen problem för Shevchenko.
Mm.
Men då går frågan till dig här. Var det rätt domslut eller inte?
Jag kommer säga ja, baserat på hur de nya kriterierna ser ut. Sen så huruvida man håller med kriterierna eller inte är en helt annan femma. För att en del av mig kan tycka, och detta har speglats både i UFC men också i svensk MMA på sistone, en del av mig kan tycka att markspelet inte riktigt uppskattas ordentligt. För att jag kan förstå att visst det är lättare att se det offensiva resultatet av ett slag mot ansikte än det är kanske en passering. Men jag tror vi kan fastna i en jävligt lång diskussion om hur mycket man borde eller inte borde värdera vissa saker och liksom hur kriterierna ser ut. Enligt kriterierna så som de finns nu, ja, det var rätt domslut. 49-46 är helt off dock, men alltså 48-47 tycker jag är de rätta siffrorna. Men det var liksom en vinst på poäng i den mest ytliga bemärkelsen. Det var ju verkligen en match där Shevchenko blev ordentligt testad. Jag skulle säga mer testad än vad han blivit mot Amanda Nunes, alltså allt annat. Och jag hade velat se en rematch, för att efter vem har gjort så här bra mot Shevchenko någonsin. Med det sagt, i en rematch så tror jag att Shevchenko kommer kunna vara mycket bättre och lära sig från de här misstagen. Jag kan känna lite grann att detta var typ Taila Santos chans på något sätt. Och jag tycker siffrorna för hennes offensiva striking i de tre första ronderna målar också upp lite av en bild på varför hon inte riktigt vann det. Alltså det var liksom ensiffriga antal slag i de tre ronderna. Och jag kan tycka att du behöver lite mer offensivt också. Även om det bara är några slag på marken när du försöker låsa upp någonting. Men om du bara kör grappling sådär, utifrån de kriterierna som vi har nu, om du bara kör grappling utan att försöka orsaka lite skada, eller om du inte riktigt får till lika ordentliga submissionförsök som du kanske behöver liksom, typ, alltså, en rear naked choke där den är på hakan, enligt de kriterierna vi har nu så är ju inte det riktigt lika farligt. Men hade du kört lite fler slag så kanske det hade öppnat upp. Så ja, som ett väldigt, väldigt långt svar på din ganska enkla fråga egentligen. Ja, det var det, men det kommer skapa lite kontrovers, och det är helt enkelt på grund av kriterierna, och det får vara en annan diskussion för sig.
Ja. Jag var kluven när domslutet ropades upp. Jag tänkte alltså, jag tyckte att Valentina såg lite för säker ut på sin vinst. Många gör ju det, men det kändes ändå på sätt väldigt genuint så här, jag vann, och det förvirrade mig lite. Och jag tänkte väl där och då att vad fan, ja, jag tror Santos har vunnit, men jag tyckte också att Santos såg extremt trött ut i de sista två ronderna. Så jag var osäker. Sen var jag tvungen att kolla igenom så här Pros Reacts tweetsen, och då var ju majoriteten var väl så här, ja, det här var jättekonstigt att Shevchenko vann. Men det var Chael Sonnens tweet som jag fastnade för. Och det var innan domslutet hade ropats ut, så var han, nu minns jag inte exakt hur citatet var, men det var i stil med, enligt liksom reglerna så har Talia Santos vunnit det här. Hon kommer att ta hem domslutet. Men frågan är om ni håller med om det. Så skrev han. Och det fick mig verkligen att tänka till den kommentaren. För vi pratade väldigt nyligen om reglerna. Och jag är också rätt full i skratt över Joe Rogan som har suttit i sin egen podd och pratat om hur han tycker att reglerna borde dömas. Och det är så de döms idag. Det var ju sjukt roligt att inte ens han hade koll på den biten. Men vi har ju förstått att brottning premieras inte, man kollar striking kan vara det primära liksom. Man tittar på, nedtagningarna måste verkligen fullföljas ordentligt, du måste få en person att stanna där. Det fanns en väldigt stark aktivitet även när Talia Santos hade rygg på Shevchenko, så skickade hon väldigt mycket slag, och det tror inte jag heller att man får underskatta i det här läget. Jag säger fortfarande inte att jag tycker att det var rätt person som vann eller förlorade, men jag tror att det är det, vi blir väldigt förvirrade av hur domarna dömer, och folk vet inte riktigt det, och det märks väldigt tydligt att alltså, inte ens coacher vet hur matcher döms, och det ser man både i när man tittar på UFC, på utländska fighters och sånt, och vi ser det även här hemma. Folk har inte riktigt koll, de vet inte exakt hur en match döms, de fattar inte i ringhörnan att så här, vi ligger under. Pat Barry är prakt exempel. Han tyckte att alla ronder var deras. Vilket är ju bara så här, vilken verklighet lever du i? Så att jag förstår att folk fattar inte riktigt kriteriet. Och jag vet inte alltid om jag fattar det till 100% själv, men jag var kluven. Jag tycker nog ändå att en rematch behövs. Jag såg någon liten grej om att Shevchenko inte kände sig 100%. Jag har inte läst vad det var. Jag bara, han, precis innan vi skulle podda så såg jag det, så jag hann inte läsa. Men det här är ju definitivt en match som inte ser jättebra ut för Shevchenko, som har varit dominant. Sen är någon som många har räknat bort, som vi satt och gjorde och verkligen sågade Santos möjligheter. Men det kan också vara så. Det kan ju vara så att Santos är den här personen som har mött de här riktigt värdelösa fightersarna, men också varit bra på riktigt ändå. Att hon har byggt ett rekord på skitmatcher, men varit genuint bra. Så att man blir typ blåst när man börjar backtracka hennes rekord och bara, ah, det finns så mycket tvivel, men egentligen kanske hon är liksom en så här female chamsat typ. Hon är asbra, men har inte liksom, hon har inte ett rekord som backar upp det, men hon sitter verkligen med den talangen. Nu vann hon ju inte mot Shevchenko då, så som domarna dömde, men jag tror att Talia Santos kommer vara ett problem just nu för många i divisionen, och det har vi tydligt sett här. Sen om det är så enkelt att Shevchenko inte var 100% inför den här matchen, ja, det vet vi ju bara den dagen vi får se en rematch. Men då tror jag också att Santos har lärt sig mycket, och jag tror att en sak Santos kommer ta med sig från den här matchen, kondition. För det var väldigt tydligt att hon började sina i konditioner rätt rejält framåt slutet. Men jag tror att hade hon haft lite bättre kondis, då tror jag att hon hade kunnat vrida på lite också. Då hade kanske femte ronden sett annorlunda ut. Men sånt kan man ju verkligen bara spekulera i. Men både du och jag får ju ta tillbaka allting vi har sagt om Santos. För hon klev verkligen in och hon var där för att vinna. Och hon visade styrka många gånger. Alltså hennes styrka där inne var så extrem. Och då brukar egentligen Shevchenko vara den starkare av de två där inne. Men Talia Santos, alltså... Vad kan jag säga? Alltså grym prestation. Och det här är ju inte sista gången de två står där inne. Det är ju definitivt inte. Och Santos, ja... Det börjar nog, vad ska man säga, finnas en liten aura av possible future champ på henne kanske. Vi får se. Det är spännande. Men frågan är om det var någonting med Shevchenko eller inte. Det är väl egentligen det som är grejen. Men jag tror att vi får se när och hur det blir en rematch till.
Oh ja, definitivt. Jag tror att deras vägar kommer korsas snart igen. Intressant är att Shevchenko inte kände sig 100%. Jag vill inte ta ifrån Talia Santos prestation, för att hon var verkligen så mycket bättre än vad jag gav henne cred för. Och jag man nog att erkänna att jag hade fel där. Liksom. Men det hade inte förvånat mig om Shevchenko kanske var lite off. Jag tyckte en del av henne såg, ja, som du sa innan, att vissa positioner där hon brukar kunna ta sig ut, där hon inte gjorde det. Sen tänkte jag, storleksskillnaden var väldigt påtaglig här. Alltså man skulle inte tro att Shevchenko är den som har tävlat i bantamvikt tidigare. Wow, vad det fanns en storleksskillnad här. Och kan du tänka dig om Shevchenko skulle gå ner till stråvikt, som redan är så spännande i division. Wow, vad det hade, alltså tänkte Shevchenko mot Jang liksom. Jag börjar redan spinna på de här spåren, men Talia, ja, det är det. om Khabib bara hade mött typ Andy Kona innan han kom till UFC, sådana fighters. Om ni inte vet vem Andy Kona är, han är lite av en meme. Han är en brittisk fighter som har ett proffsrekord på 5-35. Så hade Khabib bara slagit sådana killar innan UFC, så hade man ju trott samma sak, att ah, den här killen vinner ju bara mot sopor. Och det hade ju varit sant, men två saker kan vara sant samtidigt. Ja, man kan vara för yttrandefrihet men ändå kritisera vad någon säger utan att tycka att det ska vara olagligt att säga så. Två saker kan vara sant samtidigt. Och så var det ju här. Jag menar, det finns inget sätt att neka det. Om du är 10-0 ska du inte möta en debutant, så enkelt är det. Hade hennes record liksom paddats ut med McCanns? Ja, det hade det. Men hon visar sig vara förtjänt till ett fint record på 19-2. Ja. Som sagt, jag tror att Shevchenko kommer vara mycket bättre i en rematch som nästan måste hända om det inte blir nästa match, vilket jag egentligen helt okej med, för vad händer i den divisionen ens? Det typ händer mycket. Detta är den mest intressanta titelmatchen vi har sett på ett tag. Liksom. Jag tycker det blir mycket mer intressant nu. Så jag är helt okej för en liksom omedelbar rematch, och även om det inte skulle hända nu, liksom, det kommer hända förr eller senare. Jag bara tror att Shevchenko, hon är så bra på att anpassa sig efteråt. Liksom, man kan se det liksom bara från första Nunes-matchen till andra. Jag tycker hon gör så mycket mer rätt. Liksom, och jag tror definitivt att hon kommer ha lärt sig en hel... Alltså, nu vet hon lite mer vad hon ska hålla utkik för. Och hon vet att liksom hon har kondisen på sin sida på ett helt annat sätt. Men ja, alltså, igen, det är därför detta är den bästa jävla sporten i världen. Man kan verkligen inte någonsin räkna bort någon. Och jag undrar hur mycket längre vi kommer kunna, jag vet inte, vi måste nästan ha en separat podd om liksom vad poängkriterierna är. För att jag tycker på något sätt att jag är för det här, jag hatar det här med typ när de bara körde lay and pray, liksom hålla en position och så vinner du en rond för att liksom du har legat i full guard i 2 minuter. Nej, jag tycker inte det är rättvist, men jag tycker inte heller det är rättvist att typ att ta någons rygg knappt räknas. Detta är ju trots allt mixed martial arts. Det är inte bara striking martial arts. Liksom. Jag tycker det är lite konstigt att så mycket läggs på striking-delen av MMA när hela poängen är att det ska vara blandad kampsport. Och så favoriserar man en viss aspekt av kampsporten så pass mycket poängmässigt. Jag tycker det är konstigt. Alltså det bara känns... Jag förstår det, men jag tycker det måste finnas någon form av mellanpunkt från att den här typ lay and pray vinna på 2 minuter i rad eller detta. Alltså det måste finnas någonstans här ett kompromissa emellan, kan jag tycka.
Ja, det är verkligen så. Jag tror att de här reglerna kommer att fortsätta förändras precis som de alltid har gjort. Ja, det är väl så. Jag tycker så här, som inte fastnar i den här matchen. Så rör vi oss vidare till den sista, för jag vet att folk har väntat på den här diskussionen. De undrar, vad tyckte ni om Prohaska och Teixeira? Alltså, shit vilken match. Herregud vilken match. Det här, alltså direkt efter att ha sett den, det här är i min mening, det här är nog min nya favoritfight någonsin. Alltså, jag tyckte den här var så bra. Det här är verkligen så här, när jag säger många gånger att när man är hypad över en match och så brukar folk säga det är fight of the year, och så säger jag fast jag tycker inte att det var fight of the year, för att det egentligen var det en person som var så otroligt dominant i matchen, så att det var egentligen den personen som fick liksom årets prestation istället för att det såg så bra ut. Men den andra personen var ganska utmanövrerad inom hela matchen, så att jag kan vara lite kritisk med någonting, men jag tycker inte att det är fight of the year. Men det här är verkligen en så här klockren definition av fight of the night. Det svängde hela tiden. En stund var det Glover, nästa var det Jiri, sen var det Glover igen, sen var det Jiri igen, och så är det Glover tillbaka och nej, va? Och så vänder det igen. Det är de här, det vänder konstant hela tiden, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Hade den här gått i domslut, jag tror att Teixeira hade vunnit. Jag har för mig att jag läst till och med att domarna hade dömt honom som vinnare i de 4 ronderna som var i alla fall. Men alltså, att Jiri till slut får den där submissionen och Teixeira bara klappar direkt. Den satt så djupt. Det var väl knappt 30 sekunder kvar på femte ronden. Men han klappade. Och där såg Jiri verkligen till att ta hem titeln. För återigen, jag svårt att säga att han skulle vinna den på domslut. Men det är en sån magisk prestation. Så vi börjar med prestationen. Nu har jag sagt mitt, så får du säga ditt. Så kommer vi till lite andra bitar sen. För det finns en diskussion här verkligen. Vad var din tanke?
Ja, detta är återigen liksom Hollywood. Det är så som detta svängde. Jag såg som det hade svängt i en Rocky-film. Och man tänker, ja men en match är inte så jämnt egentligen. Men jo, det kan det definitivt vara. Det fick vi se här. Detta var en sån match där det egentligen inte finns någon förlorare. Glover ska ju liksom ha huvudet högt och vara stolt över denna prestationen. Och helt ärligt, han är inte långt ifrån att vinna denna matchen. Några små justeringar och några små misstag som rättas till och så behåller han titeln. Jag kan säga rakt av att jag underskattade Glover Teixeira lite grann. Stilmässigt, jag trodde helt enkelt inte att han skulle kunna klara sig så bra med, alltså han satte ju tonen väldigt, väldigt bra med sina offensiva takedowns och lyckades neutralisera mycket av Prochaskas styrkor på det sättet. Men så som han höll sitt eget på fötterna också, jag trodde definitivt inte han skulle göra det. Och sen åt andra hållet, jag trodde att Jiri, om inte han fick en bra start så skulle det definitivt gå liksom lite neråt för honom. Jag tänkte, men två första ronderna är ju så viktiga för honom. Han spenderade mycket tid och de två första ronderna på marken, men lyckades ändå hålla en bra dynamik och explosivitet även inne i de senare ronderna, även om det märks att han var definitivt trött i den sista. Det, alltså detta var så otroligt. Det är därför vi kollar MMA, att se såna här matcher. Detta är nog, tidigare så har min favoritmatch genom tiderna varit Jones mot Gustafsson, och det är för att jag var där live i Toronto och såg det och satt i den svenska klacken och sådär. Och det har alltid liksom, den känslan jag fick från det har aldrig riktigt slagits. Jag kan väl inte säga att den känslan jag fick här slog det, för att det är en helt annan grej att se det live. Men rent objektivt så kan jag, jag tycker detta är den bästa matchen jag någonsin har sett faktiskt. Det, så som det svänger och går fram och tillbaks, det går inte att slå helt enkelt så som det är här. Det var spänning på en så otroligt hög nivå, och ingen av dem borde ha klarat sig egentligen från vissa av de här positionerna. Ibland när Teixeira var i topp och bankade och körde armbågar tänkte jag, men hur klarar Prochaska detta? Och sen på fötterna, det var vissa tillfällen när han satt såna värsta kombinationer mot Glover. Jag tänkte, okej, alltså hur klarar Glover av att stå efter detta? En fullständigt fantastisk prestation. En omedelbar klassiker, denna matchen. Standarden är sagt högt. Vi undrade innan tidigare år, liksom, hur ska någon kunna slå Kamsa mot Gilbert Burns? Det är så här man gör det. Det är med Jiri Prochaska mot Glover Teixeira. Jag tycker det är intressant för att båda två tycker jag har lite hål i deras game. Liksom, på varsitt sätt. Jag tycker egentligen båda två är ganska träffbara på fötterna. Ingen av dem är den absolut bästa defensivt. Och det är kanske inte receptet för en långvarig tid som mästare, men det är definitivt recept för underhållning, för att båda de här två levererade ju det i stora skaror. Det var ju mycket på grund av att de var båda två villiga att käka slag. Och jag menar, den här divisionen börjar definitivt komma igång igen, känns det som, efter att den var lite seg. Och är Jan Blachowicz näst? Alltså, Jan Blachowicz mot Jiri Prochaska, det där är en riktigt rolig match, kan jag säga. Jag skulle inte heller bli sur om de kör en rematch på denna, just på grund av hur bra och jämn denna matchen var. Jag är egentligen öppen för vad som helst. Jag är glad och öppen och villig för vad som helst med denna divisionen, eller i toppen här åtminstone. Jag bara älskar det och jag vill bara säga mer av båda. Lite synd att Glover liksom inte fick behålla titeln längre, men jag tror många av oss anade ändå, 42 år gammal, din tid på toppen av tronen, liksom, eller toppen av divisionen, kan helt enkelt inte vara jättelång. Det är bara naturens lagar liksom. Men Ja, alltså båda de här fightsarna är straight up legendariska efter den här prestationen. De gav MMA-fansen precis det som man hoppas på, som man längtar efter, som man drömmer om. Det är sådana här matcher som gör så att folk blir kära i MMA. Detta är liksom drogen, detta är heroinet vi lever på. Och vi fick det och jag älskar det och jag bara längtar tills nästa.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag gillar väldigt mycket Prohaskas självkritik. För att han är självkritisk på ett bra sätt. När han säger det, ja, jag förstår att ni gillar den här matchen, men det här var en väldigt dålig prestation. Och jag fattar, för att man vill gå in och leverera perfektion, inte så som han liksom upplevde det själv, att han var tvungen att överleva där inne. Det var flera gånger jag hamnade i massa problem och liksom, så här ska det inte vara. Men han bara, jag fattar att ni tycker det här är kul, men enligt mig så var det här en väldigt dålig match. Och alltså jag förstår, det går inte att förneka det han säger. Det är jätteunderhållande för oss, det är ju superspännande. Men det är klart att han vill gå in dit och att det ska vara fläckfritt liksom. Det är ändå det de strävar efter. Att få det så pass fläckfritt, att vara så pass bra att man då är det jag sagt, utmanövrerar sig motståndare hela tiden. Att du vinner och du får den här prestationen där du kliver ut oskadd. Att det är det han vill göra. Så jag var först lite överrumplad över kommentaren, men så fort han liksom fördjupade sig i det så bara, ja, jag fattar. Han vet nu att det finns mycket grejer som han kommer behöva titta på, ändra på. Knäna är väl en sak. Han skickade väldigt många knän som varje gång, mer eller mindre varje gång de kom, så fångades de av Teixeira, och många gånger gjorde det också att han åkte ner på marken. Jag var lite full i skratt när jag såg också Adesanya kolla på det, för han bara, inga knän, liksom så här. Uppercuts, han bara, samma effekt, mindre risk. Och det är det som funkade för Alex. Uppercuts, boom, boom. De var där liksom, hela tiden. Och jag tror att Prohaska hade kunnat fått den här perfektionsgrejen ifall han skulle skippat kanske alla knän egentligen. Liksom inte skicka någon knän, så vidare om inte det var 100%, men han gav sig på de här flygande knän och lite allting, så det gick inte riktigt som han ville. Men Glover, alltså vad kan man säga? Liksom, över 40, levererar sjukt bra och var inte alls långt ifrån att behålla sin titel. Det är ju otroligt. Alltså den killen är ju som att han är i sin prime idag, när han egentligen borde vara långt förbi den. Men jag gillar också, han bara, we keep going. Liksom, det var hans svar efter matchen. Vissa pratar om att det borde vara en direkt rematch på Prohaska och Teixeira. Vissa vill se Jan. Jag vet inte riktigt. Det kanske är en rematch här man skulle behöva se. Men samtidigt är det lite svårt att se att UFC gör den. Alltså för att det var en väldigt bra match. Det var jämnt hit och dit, men det blev också ett avslut. Det var inte ett delat domslut. Och jag tror att de kommer gå vidare. Det är inte som att det var så här 50 titelförsvaret och så Toska Teixeira och har rätten till en immediate rematch. Jag tror inte det. Jag tror att Teixeira har nog kanske en, två matcher kvar i sig. Han pratade om de här affischerna han hade hemma, och det är två till, sen är väggen full. Så det kanske är en match till han ska göra. Och sen kanske det är dags att liksom ändå kliva åt sidan, så att det inte blir det där tråkiga att man torska, utan det kanske vore fint om man gick in, fick en match, jag vet inte vem, självklart någon topp 5, topp 3, fightas mot, vinna den matchen och bara säga, jag är klar nu, liksom. Jag har tagit titeln, förlorade den, men då tror jag att han kommer vilja möta Jiri en gång till ändå. Så jag tror inte att det kommer bli så, men nej, det är en fantastisk match. Alltså jag vet inte, man kan ju snacka sönder matchen också, men jag tycker bara otroligt bra match. Det är helt klart värd att se om. Och för er som fick det här som er första MMA-upplevelse, grattis. Det kommer inte alltid se ut så här, bara så att ni vet. Men verkligen kul att det var det här ni fick bli introducerade till MMA.
Ja, verkligen. Jag tror också inte heller att Jag menar, likt det så blev jag så glad av att se hans yeah, keep on going, if you say so man. Liksom, man blir glad. Alltså, det finns ingen på denna planet. Alltså, det är inte ens ISIS hatar Glover Teixeira. Liksom. Alla gillar Glover, så enkelt är det. Men ja, en kanske två matcher till kan jag se. Jag vet inte, jag skulle till och med vara okej med att han fightas mot någon typ utanför topp 5 egentligen. Jag är inte jätteintresserad av att se en rematch mot Anthony Smith, för jag är inte jätteintresserad av att se han mot Ankalaev. Ska han möta Jan igen? Nej, det känns lite konstigt. Rakic kanske, jag vet inte, men nu börjar jag känna att typ, Glover kanske ska få lite sådär lite roliga matcher snarare än matcher som är jätteviktiga för rankningen och divisionen på det sättet. Liksom, kanske en Dominic Reyes, kanske en Volkan, någonting i den stilen. För att jag misstänker att han inte förväntar sig komma tillbaka till en titelchans om det inte blir en sån där omedelbar rematch. Det är det enda scenariot jag riktigt kan se egentligen som skulle vara rimligt. För att divisionen måste gå vidare egentligen. Men hur man än vänder vidare på det, vilken karriär, han visar att allting är möjligt. Alla kan få deras Disney-avslut, även om typ kanske i nästa film så går det inte riktigt, så fortsätter inte den Disney-känslan. Men ja, detta är en match som har satt en ny standard. Det är svårt att komma på mer underhållande, oförutsägbara titelmatcher där så mycket står på spel, där det svänger så pass stort, där det verkligen är liksom typ båda två känns som att de är ett slag ifrån eller ett tryck ifrån att avslutas. Inte bara typ ett par gånger under matchen, men ett par gånger under varje rond i princip. Det är, ja, helt fantastiskt. Detta är årets match. Jag kan inte se någonting som kommer slå det.
Nej. Så enkelt är det. Vi gör så här, kära lyssnare. Vi kommer att prata om Superior Challenge härnäst. Så hoppa in i det som är del 2, så fortsätter konversationen där. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.